Hej och välkomna till ännu en sommarpodd. Man kan ju inte säga att det är en sensommarpodd. Det kan man faktiskt inte göra.
Nej, det är en sommarpodd fortfarande, va?
Precis, det tycker jag.
Alltså, och jag har ju min andra arbetsvecka. Det vet jag att du, fröken, kanske inte har. Men jag har ju andra sidan. Vi pratade om det faktiskt i helgen. Att i och med att den här sommaren har varit så konstig och också hängt ihop med en längre typ av, vad ska jag kalla för, hemmavarande i och med den här lilla pandemin vi är i. Så har ju jag i alla fall upplevt, eftersom man hela tiden har tillgång till jobbmejlen och kollar liksom. Och jag har jobbat ganska mycket den här sommaren liksom. Då har det bara känts som att sommaren har varit liksom någon form av lång weekend då och då. Typ på en kompisland. Indirekt har man ju inte varit utomlands eller gjort sina traditionella liksom sommarresor som man kanske i vanliga fall gör och så vidare. Utan det bara känns som en lång weekend i Sverige.
Det har inte känts så exotiskt kanske. Instagram har ju liksom varit lite som siamesiska tvillingar. Alla har ungefär lagt ut samma bilder så här. Blåsiga eller soliga, ja, man ska säga, landskap i Sverige.
Exakt, nu tycker man däremot att börjar folk så här sticka iväg och utomlands. Nu är mycket Frankrike och framförallt Spanien tycker jag. Mallis och Marbella och allt vad det är.
Men nu sitter jag faktiskt här och tittar ut över vår lilla piga, eller vårt pighus, och det är sådär nästan så där blått som det är i juni. Men sen helt plötsligt så bara faller det tungt som så pladask, som så svart sammet, och så blir det liksom kolsvart augusti.
Exakt, som bara augusti kan vara.
Ja, jag vet inte.
Men nu är det ju ändå spännande, för att så här, den här pandemin, den äventyrar våra sociala mönster på mer sätt än vad vi faktiskt kan tro. För att nu fick jag precis reda på att ett annat företag som jobbar med, de har liksom karantän då, alltså jobba hemifrån policy fram till februari.
Februari?
Och det verkar vara liksom kanske den givna normen nu, att alla ska jobba hemifrån hela det här halvåret också. Förstår du då vad som händer med julen exempelvis? Den högtid som man har längtat till att få vara hemma, mysa in sig. Folk kommer hålla på, alltså det kommer så mycket skilsmässor i den här julen. Eller liksom folk som bara så här åker utomlands och bara skiter i allt.
Ja, jag fattar. Norrenjulen fick en helt ny innebörd.
Exakt, den svenska julen avskaffades år 2020.
Det har ju redan börjat visa sig i skilsmässostatistiken att säga, we're going down, we're going down, we're going to drink drinks. Nej, men jag håller med dig. Jag bara känner sig vilken jävla mardröm att ha liksom Mattias hemma i 4 månader till, sittande skrikande på morgonmötet.
Men det är kanske 100% ömsesidigt. Vad tror du om det?
Jo,
i ett fall.
Jo. Det finns ingen tid för självrannsakan och krackelerande självbilder. Det är bara början på augusti. Det är ganska intressant ändå hur just min karaslop då senaste veckan har då transformerats framför mig från en lite så här, ja, men DG och liksom ganska avslappnad Gotlands daddy till en liksom hårt arbetande handyman som nu måste åka iväg och köpa hellosansalva för att han har så här stora sår i händerna.
Oj, manligt. Hur känns det nu då, du som har längtat efter en handyman där i smyg?
I smyg. Ja, men jag
mellan liksom raderna.
Ja, men jag har ju liksom förbannat att jag under så många år inte haft en man som, eller haft män som haft tummen mitt i handen. Alla har inte haft
det. Har ju jag också alltid haft. I princip,
ja, men jag har inte alltid första haft det. Det har jag inte. Men de två sista här har väl inte visat på några större. Ja, men mycket, sätta upp en hylla, hyllan faller ner. Och egentligen har jag liksom ingenting att säga, för att jag vill ju bara handla och så här snabbt måla en vägg. Jag vill heller inte borra eller liksom göra de där tråkiga grejerna.
Nej, du vill bara vara framme vid målet innan du har liksom gått, alltså gjort resan så att säga.
Ja, vägen till målet finns, det tycker inte jag är någon rolig väg, inte när det gäller inredning, men så är du också. Du vill ju bara pang, bom, så är det klart. Du njuter
absolut
inte av att stå.
Absolut inte.
Ursäkta?
Men jag njuter väl inte. Men däremot så kan jag, förstår jag ju att det måste utföras någon form av arbete. Du säger till att göra det. Du vill ju inte ens utföra ett arbete. Eller? Du vill ju bara att det ska vara klart.
Ja.
Du har ju redan så här, du har ju redan köpt möblerna innan ens rummet finns.
Innan
du
är på huset den nivån. Ja. Kanske lite så.
Kanske lite så.
Men det är så roligt, för du kommer ihåg när vi var på den där middagen för några månader sedan, så var en kompis då som berättade att hon hamnade i klimakteriet och inte liksom insåg det själv förrän flera år senare. Och så här, dumpade sin man som var på pappret ändå var ganska kär, de hade skitbra liksom. Hon ville bara ut och ligga med unga killar och... Nej, men liksom, hon var tvungen att vända på allt.
Mm.
Och jag tänker att mannen har en liten miniklimakterieperiod i slutet av varje semester när han känner så här: have I done enough for the house? De börjar känna så här, nu han är,
Mattias har ju börjat... den här ekvationen. Alltså han har alltså en husklimakteriefas. Ja. Eller vadå? Jag förstår ingenting.
Nej, men han får
ångest. Metaforer vi minns med Ann Södlund. Kan vi få lite egen vignett på det? Metaforer vi minns.
Nej, men det har gått fort. Det måste jag ge honom. Han har kommit in i en manisk period. Nu idag har varit och hämtat liften, så nu åker han upp och ner. Så jag satt här förut typ uppe i sovrummet, så ser man någon så här, då är det Bobbo och Mattias som kommer i sån här lift. Du vet, vi har liksom kastats in helt i världen. Han målar om huset enligt liksom gammal kalktradition. Han har grävt upp liksom varenda land, tagit bort rötter. Jag fattar inte ens hur det här går till. Jag har bara tittat stort på.
Du får bara vara glad så lägger han in i sina maniska skov, så kan du liksom, ja, sen kan du ta hand om det där deprimerade paketet lite senare.
Ja, men du vet ju hur mycket vi har pratat om det här med handyman och hur man går igång på det. Och han sa ju mycket riktigt igår så här, nu går du igång va? Nu tycker jag att jag är liksom härlig och sådär. Och så tittar jag på honom, de gamla badbrallor, en motorsåg i handen och en sån här visir. Nej, jag vet inte. Jag känner mig lite blåst på
det var
effekten.
Inte grovsnickaren du ville ha.
Nej.
Du ville ha den där han som glider runt lite skönt med lite snickarbrallor hemma och kanske en bar över kropp.
Ja.
Och det ser lite ut som Mark Ruffalo och liksom.
Ja, och som gör små grejer. Kanske egentligen inte är så himla bra på sitt hantverk, men kanske har med sig lite bulla, sätter på en kaffe.
Du vill ha en vaktmästare.
Ja, det kanske är svårare.
Vaktmästardrömmen.
Men det roliga som hände, när vi skulle hämta den här liften så skulle jag med som någon form av moral support. Och då satt jag surt i bilen och höll på med olika grejer med telefonen. Och så hör jag då bakom där de håller på med lifter och Mattias får instruktioner och han ska kunna köra hem den där. Och jag tänker att det är en gammal gubbe som bor i den här liksom, ja, Gotlandsgården. Men sen så helt plötsligt så dyker de upp bredvid mig, då ska de hämta någonting i lastbilen. Och då helt plötsligt står en sån där perfekt 30-something handyman med brunt hår, brunbränd och liksom blåa snickarbrallor. Då var det som att det sköljde över lite på Mathias också. Så när vi kom hem så tyckte jag plötsligt att... Ja, han var ganska het när han åkte på den där liften.
Ja, vi har ju också fått in 1000 nya följare på vårt lilla lördagkonto.
Ja.
På grund av en viss typ av knöl.
Det är knölen som har räddat oss.
Vad
hände?
Ja, då han röntgar alltså den här knölen då med ultraljud, så han ser att liksom, jag ser också bilden, så jag ser att det är en svart fylld stor boll, och så mäter han den precis som du vet när man går till på ultraljud och kollar bebisen liksom. Ja, och han bara, ja, det är ju uppenbarligen en cysta det här, och vi måste då kolla innehållet på den här cystan, så vi kommer ju tömma den nu. Och jag bara, okej, då får vi väl göra det. Får jag bedövning? Nej, absolut inte. Det här går jättefort. Okej, och sen stoppar de liksom in en nål rakt i halsen. Jag får alltså inte ens ett plåster efteråt, så smal var nålen. Och liksom tar ut vätskan från den här cystan. Han sa så här, most likely så här, absolut ingenting. Det är massa vävnad och liksom olika ämnen i det här med blod etc. Nu ska vi skicka det på labbanalys i 2 veckor så får du svar om ett tag. Så jag vet ju fortfarande inte vad det är, men han sa ju att det är en godartad liksom systa, inga konstigheter i princip. Men han kan ju inte säga 100% vad det är. Sen får ju jag tillbaka analyssvaret av det. Han sa att det kan absolut vara sköldkörtelproblem som inte ger utslag på blodutredningen. Så det är mycket möjligt att det har varit någonting med sköldkörtel utan att det har sett
kanske
ut så.
Kanske därför du går upp och ner vitt så himla mycket.
Kan vara så, kan vara så, kan vara så.
Men det är inte förklaringen som Camilla Läckberg skyller på.
Är det så?
Hon skyller inte på det.
Hon skyller ju inte på någonting.
Nej, jag vet inte. Jag blir liksom... jag känner liksom lite medlidande med henne. För att hon har ju fått mycket kritik för att hon bara lagt ut gamla bilder på sig själv den här sommaren.
Ja.
Och till slut så la hon ju upp ett långt inlägg där hon sa att... hon har lagt upp flera sådana inlägg att hon liksom mår sämre än vad hon trodde. Alltså så här, att hon har svårt att erkänna då som självständig stark kvinna att det påverkar henne så mycket att hon har gått upp då 15 kilo vikt, att hon inte vill lägga ut bilder på sig själv.
Ja, okej, jag fattar.
Mm.
Och då... Så det spelar alltså ingen roll vad pengar gör om man ändå inte känner sig snygg, kan precis man konstatera då.
Ja, men hon har också sagt att hon kanske borde döpa dem till Gudrun, Bettan och Ragnhild så att, för att för något sätt förlika sig med kroppsångesten och typ skapa humor av dem. Men liksom sen återkommer någon vecka, ett par veckor senare, och hon verkar verkligen tampas med att hon inte kan acceptera det. Att hon kan inte acceptera sin viktuppgång. Hon kan inte förstå hur detta har hänt, känns det som. Hon som var så vältränad och var ihop med henne, eller gift med Simon, och de var så lyckade dit och dit. Och sen så har hon haft ett jobbigt år, och då har hon liksom, ja, men som vi alla gör när det liksom är för mycket på alla plan, att man råkar stoppa i sig det ena och det andra liksom. Hon verkar väldigt hård liksom mot sig själv, men kan ändå inte på något sätt intellektuellt se den stora helhetsbilden. Förstår jag vad jag menar? Hon har liksom fastnat i en svacka.
Ja, absolut. Absolut. Mm. Men, och det där är ju liksom, det är intressant, för både du och jag har väl minst sagt, jag har inte läst boken än, men läst allt runt omkring boken, Året med 13 månader utav Åsa Linderborg, där hon liksom pratar om MeToo-året som drabbade henne minst sagt, speciellt med tanke på det hon uttryckte om Benny Fredriksson, som utav vissa kulturpersoner påstås ha varit liksom orsaken till Benny Fredriksson, som då var chef på Stadsteaterns självmord.
Alla har nu väl anklagat henne för det. Det är väl inte bara kulturchefer som har anklagat henne för det. De flesta är väl ganska överens om att hon var verkligen en starkt bidragande orsak till att han tog sitt liv genom sina artiklar och sin hetska framton som hon verkligen hade. Hetska och dömande. Och det fanns ingen chans för honom att försvara sig. Hon matade liksom på, kan man säga.
Nej, och det ska man verkligen så här vara tydlig med, att så här, Benny Fredriksson var en speciell stark och liksom karismatisk ledare för jättemånga. Under tiden andra upplevde honom som tyrannisk och demonisk. Han hade hamnat i en intern utredning på Stadsteatern samtidigt som MeToo. Alltså det hände väl typ några veckor innan, olyckligt nog. Och han hade åkt till Australien då på en time out och en lång semester. Och de här, Åsa Linderborg ligger då i skilsmässa från sin sambo. Hon är kulturchef på Expressen. Me Too kommer, hennes kollega Fredrik Virten blir anklagad av Cissi Wallin. Och jag vet inte, det kan ju du också svara för, Ann. Den hösten när Me Too bröt ut, det var ju som att ett vulkanutbrott skedde, eller en bomb briserade, och en tryckvåg efter denna bomb som liksom var emotionellt så stark så att vi knappt själva visste vad vi skulle ta vägen. Folk for åt höger och vänster, män fick ducka. Alltså, jag menar den här situationen med Lasse Kronér exempelvis, som då blev av med jobbet i ett år med någon fling han hade med en tjej som han hade varit förlovad med. Alltså det var väldigt mycket som hände som kanske
men
inte...
Men han kommer ju aldrig återhämta sig helt och fullt.
Nej, och det kanske inte ens var under MeToo-glasögonen, men han for som många andra liksom for. För att så såg raseriet ut. Det välde och självde liksom. Och jag tror att alla, precis som Camilla Läckberg har, behöver också ha en omskrivning för skulden. För skulden är enorm att bära. Det är inte lätt att bära en persons självmord, och det är kanske inte helt 100% rättvist heller. Men samtidigt så är det ju så här, hon var i något, han fick utföra, alltså vart tar du vägen när du är en kulturmänniska? Samtidigt tycker jag att den här kulturvärlden är extremt hård. Kvinnor är fruktansvärt hårda mot varandra, även liksom den recensionen som Åsa Linderborg ger Cissi Wallin, och liksom omskriver den i boken. Jag ska citera här: får man verkligen göra så här? Är inte det en sån allvarlig anklagelse att betrakta som förtal? Cissi Wallin heter kvinna, jag borde kanske känna henne. Enligt Google är hon en mediepersonlighet med många följare. Såna finns det gott om. Hon triggar igång något i mig. Jag förstår inte vad hon vill uppnå med sitt yrkesliv. Mer än att ge sig på folk. Virtan är inte den första. Hon är iskall och skruppelfri. Jättesnygg och gängad med en mångmiljonär. Hon är outhärdlig. Står bland annat i boken. Och det här är ju liksom... klart att Åsa Linderborg har koll på vem Cissi Wallin är. Alltså hon, ja, har skrivit om henne förut. Det där är ju bara så här, det där är en omskrivning av Guds jävla nåde.
För men skitsamma. Cissi, såklart.
Såklart. Och det är ju väldigt mycket som handlar om det. Alltså det finns en så här, alltså det är, i de här så kallade sammetshandskarna så ligger det liksom småspik. Mm. Så när du liksom slår dem där i ansiktet på, då gör det ju ont hela vägen, och du får rivmärken på kinden. Så är det bara. Och nu har ju Annine Rabe skrivit en recension om den här boken som var kanske det mest brutala jag läst, Ann.
Ja, jag vet. Men den var både brutal, tycker jag, men också så här, ur ett samhällsperspektiv så tycker jag att den var jävligt intressant. För det som händer med den här boken är ju att Åsa Linderborg genom sina dagböcker, som väldigt många andra män har gjort senaste 10-15 åren, bland annat Lars Norén, Uffe-Tuffe Räkelundell och inte minst Knausgård, som har fått liksom internationell stjärnstatus genom sina liksom, ja, men navelskådande dagböcker som tar upp allt från när de skiter till de ligger med sina fruar till hur de liksom, ja, men jävligt mycket till korta kommanden. Och det omfamnar man med hull och hår och säger att det är liksom en sensationell litterär händelse på något sätt. Men när en kvinna skriver, då handlar det direkt om så här, vilket syfte vill den här personen uppnå? Man skriver väl dagbok för att man vill lära känna sig själv bättre. Och för att man ska liksom på något sätt ha ett vittne, alltså vara till
sann,
sitt liv.
Vara sann historien där och då. För att så här, sen kan du liksom lägga på vilka filter som helst och skriva om vilka saker som helst. Därför måste man skriva en dagbok för att vara i sina känslor. Alltså förstå situationen.
Ja, och det är väl det som... Jag menar, Åsa Linderborg, jag önskar att jag alla hade skrivit den här boken. Och det som Annina också skyller på, att det verkar vara också efterkonstruerat. Att dagböckerna känns inte autentiska utan mer litterära. Och att det känns som att det är en väldigt förvirrad kvinna. Och det är där som jag måste faktiskt in med en jävligt skarp passus. Jag är sjukt trött på att en kvinna inte kan rannsaka sig själv och verka förvirrad eller hamna under psykisk ohälsa eller vara lämnad och ledsen och liksom jävligt nära att göra lite vad fasen som helst med sitt liv, utan att man direkt på något sätt, även om det inte är uttalat, så känner man sig mellan raderna att det ska på något sätt påstås att galenskapen har börjat lysa igenom, denna galna människa utan självrannsakan på något sätt. Förstår du? Helt plötsligt så är det den där häxan på något sätt som bara liksom går omkring och... Jag börjar få säga litterära och historiska bilder framför mig. Jag vill säga, de få kvinnor som har liksom till exempel blivit hängda, eller de få kvinnor som på något sätt har fått stå i offentlig, vad ska man säga, offentlig anklagelse, som har varit så jävligt kaxiga och så här, spottat i marken och sagt jag ångrar mig inte, för att de inte har gjort något fel. Och det är väl samma sak här, att jag menar, Åsa Linderborg har väl egentligen inte varit värre än någon annan dagbokskribent som har uttryckt sina känslor när de har gjort något fel. Men det blir direkt det här att säga, ni är galenskapens kvinna som kommer här. Och så skriver hon också att hon Hon säger ju, Åsa Lindeborg, att ja, men jag har ju använt mina kvinnliga attribut eller min kvinnlighet helt ohämmat för att uppnå liksom syften och sådär. Och det får man ju inte heller säga. För då är ju direkt, då är det ju skökan.
Precis som Annina Rabe skriver här, om så här påpekar att så här, en kvinna som är liksom i sin dalande liksom, i en dalande karriär, i en dalande skönhet och så vidare, och liksom hur hon då måste förminska henne både materiellt och fysiskt. Alltså det är så typiskt kvinnligt på något sätt att så här, använda de här. Precis som Åsa Lindeborg då uppenbarligen enligt mångas vittnesmål har varit en direkt orsak till Benny Fredrikssons självmord, så förminskar hon Cissi Wallin som då blir förminskad genom en recension utav Annine Rabe. Man ska vara väldigt stark om man ska överleva den här liksom världen. Och Camilla Läckberg som då ändå säljer böcker som smör, som omsätter liksom 45 miljoner förra året. Alltså det här är ändå kvinnor som har allt men ändå inte har något på något sätt. Och jag blir ändå så otroligt fascinerad att utseendet idag 2020 är så viktigt för kvinnan.
Jag har också haft så här, manliga kollegor inom liksom, kvällstidningsbranschen och yttresnaga. Ja, men det är att Åsa Lindeborg, man ser på henne liksom, hon gillar att knulla. Hon gillar att knulla. Det, man bara, det måste alltid finnas någon orsak till att någon som har varit fri och stark hamnar på dekis. Och då är man ändå liksom inne, då är det helt plötsligt madonnan borta och då är bara på något sätt horan kvar. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, ja men precis. Och då måste man ju direkt dit och pinka.
Men jag tycker också att det är lite intressant. Jag började faktiskt tänka på hur man faller och hur man dömer. Och jag tänker också under det här MeToo-året så känner jag så här, det var bara flyt att man överlevde, att man hade kvar sitt jobb, att man inte hamnade ute i kylan. För att liksom, om någon fick för sig att så här, hårt och skoningslöst ge sig efter den, i och för sig lite som Cissi Wallin gjorde mot oss, men sen så tacklade hon av på något sätt och vi hamnade på någon status quo. Men när man hamnade i
skottkluggen, men det var ju också ett hårdfört samtal där liksom egentligen det handlade om en så här, en förhandling per definition. om så här, veto och rätt och också egentligen så här, jag har det här mindes jag ju minnesbanken, stämmer det eller inte, under tiden ord mot ord stod där och var så här, nej eller ja och vi vet inte. Och det är ju egentligen nej eller ja och vi vet inte, som är väldigt mycket MeToo. Idag, i efterdyningen av MeToo, så kanske det var många saker som var ja då, som kanske var ett kanske, eller jag vet inte, lite senare. Men det var inte aktuellt just där och då. Hur som helst, hårdför värld. Och mycket liksom kopplat till kvinnlig list och kvinnlig skönhet. Och den som har mest på fötterna i båda sammanhangen vinner tydligen.
Jo, men då tänker jag så här, om man inte är kaxig, om man kanske hamnar lite mer i så här, vad ska man säga, tjejtidningsfalangen, att man inte utgör något hot. Jag tänker till exempel på Martina Haag. Om man tar, hon blev ju känd genom att hon började skriva krönikor i tidningen Mama.
Just det. Om livet. Men hon blev väl känd långt innan och skrivit många så här sunda pigga upp mig böcker och fem tips på hej och hå eller vad fan det nu har varit. Hon har ju varit liksom en vad ska man säga, Pippi Långstrump deluxe.
Ja, och så gift då med liksom Erik Haag som är en myspys kille. De var liksom, vad ska man säga, dagens svar på så här, Tjorven på Saltkråkan. Liksom, ja, men de utgjorde inget hot som par. De var liksom ett maktkappel på ett sätt, men de framställde sig själva
självklara kandidater i vad heter det, På spåret, och liksom likeable som fan, 100% friktionsfria.
Jo, men om man till exempel ska jämföra med så här Christian Luuk och Carina Berg, som gärna vill liksom framställa sig som ännu coolare och smartare och mer intellektuella och von oben än vad de var, så gjorde ju faktiskt Martina Haag och liksom paret Haag gjorde precis tvärtom.
För liksom, ja, det var lite protoknas liksom.
Ja, lite protoknas, fast de egentligen var så här super superstrateger, supersmarta, supermedvetna. Alltså jag kommer ihåg att Martina sa ju när hon blev kär i Erik att hon och Bea Usma, som är då hennes syrra, som liksom är en skitsmart författare och nu på senaste liksom åren läkare, hur de liksom kartlade hans intressen, vad han gillade. De gjorde typ som en permobok för att hon då skulle kunna fånga honom. Otroligt. Och hade till exempel Åsa Linderborg skrivit det i sin bok, då hade ju det framstått som att hon var liksom en manslukerska och satmara med hidden agenda typ. Så att allting handlar ju om framtoning. För det tänker jag också sen när Martina då blev bedragen i offentligheten.
Och jag skrev boken, det är något som inte stämmer. Ja, och som är liksom en fantastisk skildring. Och Lotta Lundgren.
Ja, och det är ju en fantastisk liksom, skildring av det nattsvarta i att bli lämnad. Och det finns ingen väg tillbaka. Man har förlorat. Liksom, det finns ingen väg ut. Man försöker leva. Hon skriver jävligt träffande så här, att hon lever en kvart i taget. Liksom. Det är en jävligt tung läsning tycker jag. Man sitter och håller andan och har så mycket ångest och tänker så här: okej, jag klarar inte, jag kommer aldrig klara av att bli lämnad på det sättet. Och det gör man ju nästan inte liksom.
Nej, man tror ju inte att man ska överleva en sekund. Nej. Så när hon då gör en roundkick på en gravid bartender några år senare, då är det liksom ingen som riktigt bryr sig, för hon har ju redan legat. Hon har ju varit en kackelacka som någon har trampat på 13 000 gånger i det här laget. Och precis. Också utav två högdjur som då Erik Haag och Lotta Lundgren har blivit med deras succéserie Historieätarna på SVT.
Men det var också
Gud, det känns som en svunnen tid fast det är typ 3 år sedan.
Ja, helt sjukt. Men också det att det var så skamlöst att de var julvärdar och att liksom alla spelade med på deras lag på något sätt. När man tänker på det efteråt så är det egentligen snack om att sparka på någon som redan ligger, alltså Martina.
Fan, det var ju snack om att Lotta Lundgren skulle skriva en hämndbok på Martina Haag, men det hände aldrig, eller den blev aldrig utgiven, eller de kanske ångrar sig.
Det är de för fina för, det är de. Ja, men det är intressant det där, vem som faller och när. Det är som vanligt, ett, liksom, livet är en jävla roulette-spel. Man vet aldrig vad nästa ryska bullet ska komma. Det är liksom lite som rysk roulette.
Apropå ryska rouletter så måste jag ju varmt rekommendera Putin-dokumentären på SVT som nu har alla tre delarna har släppts. Såg sista delen igår och jag är faktiskt jag är faktiskt helt golvad hur sjukt det är i Ryssland och hur sjuk i huvudet Putin är och hur vederskapsvärd, alltså vidrig det är där borta. Alltså att folket verkligen blir tystade. Och som man säger så här, en fiende är en fiende i princip. Den har man koll på, den vet man är emot den. Det är en helt annan sak med någon som förrår en. Det är då man liksom går till attack. Så alla som är liksom Putin-motståndare, de dör ju åt höger och vänster som flugor. Liksom. Och den bara tystas och tystas och tystas. Och ryssarna lider och makten liksom stramas åt hela tiden. Och nu har jag gjort sig själv då till president i 2032, så vi får väl se hur länge han sitter då. Och vilket jag inte visste om med Putin, han har ju varit ihop i samma fru hur länge som helst. Sen för några år sedan så skilde han sig och blev ihop med någon gymnast från ryska landslaget. Och nu har han två tvillingar med henne. Och att han är en glad anhängare utav Botox kommer också fram i dokumentären då.
Mm-hmm.
Det där mycket... ser han så frisk och svullen ut och liksom lite så här härlig och fylld på ett sätt som han inte har gjort tidigare. Han är ganska liksom smalt, liksom lite gnagar utseende sådär. Men nu är han ju, ser han ju mustig och rysk ut på något glatt, gubbigt sätt.
Aha, men gud vad spännande. Men det tycker
och
jag
det
faktiskt...
är så intressant med män och utseende. För vi tror ju hela tiden att säga så här, det kvinnliga utseendet hela tiden är det som är liksom... Ja, men man förstår ju varför Camilla Läckberg har ångest för att så här, folk lägger upp bilder på sig själv i bikini och perfekta, tränade, tajta kroppar hela tiden. Och så helt plötsligt så pratade jag faktiskt med ett par killar här för att ta sen bland annat min partner Joel var med i det här samtalet om att så här, var en av killarna i sällskapet som var så här, jag kan absolut inte förstå att den här killen pratar om en tredje kille kan lägga upp en sån här bild på sig själv. Man såg lite bilringar och liksom lite bitch tits och allt vad det var. Jag skulle aldrig våga stå för min kropp på det här sättet. Och varav liksom min sambo också sa, jag har skitmycket ångest för att lägga upp bilder på mig. Min sambo är ändå vältränad, förstår ni? Liksom. Men att så här, vi har hela tiden förutsatt att det är kvinnor som tycker det är jobbigt att se andra kvinnor då i bikini och vältränade kroppar. Men det är tydligen lika nu utbrett bland männen. Det är inte alls, de killarna man ser har ju oftast ganska bra kroppar. Och så att jag tänker inte så mycket på manliga kroppar liksom. Överhuvudtaget. Men bland männen så är det enda de kollar på är typ så här, hår, täthet på huvudet och liksom magrutor.
Jag kan känna sig som att jag har liksom haft baddräkt när jag var på stranden. Jag inte tyckte det var så kul att gå omkring i bikini. Dels för att jag säger inte är vältränad, och sen så har jag liksom lite problem med mina tarmar som har lagt sig lite ovanpå sen fralle kom. Jag känner mig liksom inte helt harmonisk, men jag gör en grej av det. Det är inte heller att jag kanske går omkring så här, vandrar omkring på stranden i minikini-bikini. Men det som jag tycker alla verkar så jävla bra på, det är att de har koll liksom, på vad som behövs för dem, för att de ska må bra, för att deras kropp ska må bra. Alltså vad de ska äta, hur mycket de kan äta. Liksom alla verkar ha sån jävla koll på intag och uttag och kolhydrater. Jag skulle faktiskt vilja bli lite bättre på, förstår du vad jag menar? En helhetskoll, ja, på min mathållning, kan man säga så?
Absolut, och jag tycker det är så här, det är så svårt. Alltså så här, mat tycker jag också är som en jävla dimmer. Alltså ena sekunden, så här, när det är vanliga veckor, alltså bortsett från en pandemi liksom. När det är vanliga veckor tycker jag att det är väldigt lätt att måndag till torsdag liksom ta det ganska lugnt med frukost och sen kanske äta första målet vid lunch, men man har druckit ganska mycket vatten och kaffe däremellan och liksom kanske, ja, men tagit något pyttelitet liksom. Men nu när allting är som någon jävla typ av long weekend hela fucking tiden, så är det ju sjukt mycket svårare liksom.
Ja.
Så att säga, ja, men jag skulle verkligen behöva liksom lite stöttning i att så här, komma tillbaka i det här, för att jag har ju sett att vissa är så här, helt träningsmaniska nu och har verkligen nyttjat tiden under pandemin och bara så här, kört på i 180 och verkligen fått ordning på sin kosthållning. Men så här,
nej,
när den rutinen bryts sen, när det kommer in i det här vardagslugnet som en dag kommer dyka upp och komma tillbaka, hur kommer det ta, vad kommer det ta vägen då? Betyder det att man fortfarande ska liksom låtsas som att man är i en pandemi, eller kommer det bli tvärtom?
Men jag tycker också lite svårt som för mig då, som är så här ensam kvinna, inte för att jag skulle ha en tonårsdotter som jag så bantade med, men det är liksom, det är typ 6 män och pojkar och barn som har så här mask i magen. Hela deras liv går ut på att så här, som buksvin typ försöka nosa fram nästa grej som frysta chokladkaka och nudlar. När jag kommer ner på månaden, då är det som så här, 3 stycken utsvultna liksom gruvmän har varit nere och rotat tillsammans med råttor och annat löst folk under jorden. Du vet, jag blir tokig, jag blir så äcklad när jag ser så här, nudlar, flingor, gamla glasspaket, och bara så här, ska jag sitta där och bara säga,
nej, men
ska
vi sitta där och äta?
Ja, så att nu och sen har jag gått ihop om en liten pakt och att vi ska här, försöka äta lite mer grönsaker. Men då blir det stora glada halloumiostar och så här, nej, jag måste fan ta tag lite i liksom, precis som du säger, att inte bara så här, släppa på allt. Det är lätt
efter. Nej, men det går ju inte.
Nej. Vi får hjälpa
så. Och jag vet ju så här, jag som brukar så här ibland då få det så här panik. Det går ju faktiskt att köra en så här 3 dagars. Alltså du kommer ganska långt på en 3 dagars när du liksom så här, ja, du mår piss i 3 dagar, men sen är du inne i någon annan form av liksom, ja, jag vet inte, sockersuget är borta, alltså allt det där som du tycker är liksom som jag kan tycka tar så här mycket problem, liksom mycket fokus för mig i vanliga fall så här. Då får jag ordning och bukt med det liksom. Men det är en 3 dagar som sagt.
Ja, men jag gjorde ju det i början av sommaren. Då körde jag ju 10 dagar utan socker. Och det, ja, jäklar vilken kick
det är. Jo, men 3 dagar utan. Ja, men grejen är så här, 3 dagar är allt du behöver för att inte behöva tänka på sockret, tycker jag. Alltså helt plötsligt är det bortrensat. Och då kan det gå liksom 20 dagar i bästa fall utan att jag petar i mig en enda sockergrej liksom.
Ja, men nu
men
är
att offra med de där 3 dagarna, nej, de är ganska svåra.
Men jag går ju alltid runt affären och snor en liten godisbit. Det är svårt. Men liten snabb energi, 2 dödskallar. En liten noll. Men där tycker jag är väldigt intressant att följa nu Linda Skugges Instagramkonto. Hon tränar ju hela tiden. Hon har ju levt upp.
Ja, och vad detta?
Ja, men hon har ju levt upp under pandemin. För hon känner sig normal nu. Med sin OCD. Jag tycker det är så jävla spännande. Hon har ju liksom social fobi. Och helt plötsligt så har ju alla människor som hon umgås med påtvingat social fobi, vare sig hon vill eller inte. Och då menar hon att det har påverkat henne åt det hållet att för att hon inte får så vill hon ju umgås. Så hon har liksom fått väldigt mycket nya kompisar och hon är ute på olika slott och middagar och restauranger. Hon liksom... Och det där är någonting, de intervjuade en massa människor i franska Le Monde, den tidningen. Och ja, att det är så väldigt många som också har mått så jävla mycket bättre. De har även gjort en så här superstor grej i Tyskland. Där så innan så svarade kanske 65% på den så här dagliga frågan i deras DN, typ deras Spiegel. Alltså, ja men vi mår bra. Och så var det inte så många som brydde sig. Men nu under pandemin så är det så här, 85% svarar varje dag. Så här, vi har aldrig mått bättre, vi är så glada. Och förklaringen är ändå som många skriver att ja men någon sa så här, men jag var bjuden på 6 bröllop som jag slapp gå på, sa en fransman. Och någon annan kvinna sa, men nu inser jag att jag måste ta tag i mina relationer. Jag har ringt upp dem som jag liksom haft lite otalt med. Och att många känner sig befriade. Att de inte behöver liksom spela det vanliga sociala spelet. Man kanske har sin man eller sin liksom fru hemma som kanske är borta och reser 4-5 dagar i veckan och är borta på kvällarna och så här. Att det är det här lilla livet som har gjort att människor har blivit lite mer harmoniska igen liksom. Och nu pratar jag inte om
så
människor.
Du tror inte på skilsmässor till jul helt enkelt, låter det som om vi ska tro.
Nej, men jag tror bara att så här, det är klart att vissa grupper som, det har ju också tydlig statistik att barn har farit illa i dysfunktionella familjer, kvinnor som har blivit misshandlade har blivit ännu mer misshandlade. Så att utsatta grupper har haft det svårare. Men att kanske många som ska liksom leva upp till någonting. Och det där tycker jag känns jävligt speciellt nu när jag ska åka tillbaka till Stockholm. Att jag har ju ändå levt lite. Jag kan erkänna att så här, ah, men man är stressad. Man har fullt upp. Man har liksom mycket på agendan. Man är eftertraktad. Man har jobb, bla bla bla. Och det har ju satts ur spel de senaste månaderna. För man träffas ju inte, till exempel. Du och jag träffas ju inte på samma sätt när vi ska podda. Man är inte uppe där på radion, man är inte hit och dit, utan man sitter här hemma med sin lilla telefon eller sina bandspelare och så här, sitter och fiser under täcket. Det har liksom blivit, allting har blivit avdramatiserat, förstår jag menar. Så att, om det inte var så himla viktigt då, att man skulle vara om sig och kring sig och synas och hit och dit, vad blir det nya då? Förstår du? Vad blir mitt nya jag? Kommer folk vara mer avslappnade? Kommer det liksom vara mindre hierarkiskt? Jag vet inte. Det ska bli spännande att se hur den här jobbhösten blir, tycker jag.
Ja, extremt. Jag tror liksom loungewear, det vill säga så här mysplaggsfaktorn, alltså den kommer ju så här sticka iväg. Det kommer vara jobbigare att sälja på festklänningar. Alltså det känns som hela modebranschen har ställt om på vad som kommer vara storsäljarna liksom.
Jag har inte köpt en festklänning på hela sommaren.
Nej, inte jag heller. Och det är liksom det roligaste jag vet, att shoppa hela mitt liv liksom.
Jag vet. Och morgon ska jag in till Visby och gå ut med en tjejkompis. Då är jag så här, kollade lite i garderoben och bara, finns det någon kvar på ön?
Har vi någon säckväv?
Mycket sexstil måste jag säga. Mycket sexstil. På min födelsedag hade jag någon afrikansk klänning som jag svepte omkring i. Men annars har det varit mycket luffelelle alltså.
Ja, men luffelelle kommer nu att luffa tillbaka till Stockholm. För nu är jag trött på att sitta här i sängen alena utan dig.
Jag kommer att prutta på dig. Luffelelle. Ja. Det kanske är vårt nya klädmärke, luffelelles.
Nej, vi ska inte ha klädmärke än, Södlund. Det var det sista jag skulle starta med dig. Hela mitt liv.
Luffelelles plysbralle. Hela direkt.
Vad hände med våra fantastiska programserie Lyxluffarna? Kan vi prata om den?
Det tycker jag fortfarande är världens bästa idé.
Det tycker jag är världens bästa. Synd att vi inte får resa. Vi får åka runt i Sverige.
Kan inte någon, vi gör det bara. Om någon vill sponsra vårt vi kan göra på YouTube. Lyxluffarna. Vi åker i mjukiskläder. Och träffar luffemänniskor. Ja.
Puss puss. Orkar inte med mig.
Nej, puss puss.
Hörs om en vecka.
Hej då.
Hej.